Hade Barbro varit med nu, då hade vi väl sjungit någonting också. Men det får vara innestående till nästa gång. Jag ska dela ett ord som jag har fått för den här tiden. Det kanske kommer någon sång på slutet, det vet jag inte förstås. En solo, det kan hända att jag sjunger solo. Men det är svårt att sjunga solo när man är van att sjunga duett. Liksom man glömmer nästan bort texterna när man sjunger själv. Ja. Men i alla fall, ofta så är det så för mig att jag får en bibeltext, ett sammanhang. Och så lever jag i en process i det där bibeltexten och sammanhanget. Och så är det som att det ska delas på flera ställen. Jag har ju gått i deltidspension. Det är spännande perspektiv. Att få från pensionsmyndigheten varje månad. Det är ju helt nytt för mig sedan augusti och fram. Och tanken var att det skulle vara 40% pension, men nu har jag några uppdrag så det är inte fullt 40% pension utan det ser lite annorlunda ut. Jag får vara i Karlskrona och möta 70-plus vänner och lite andra insatser. Jag får vara i Hässleholm och hjälper dem lite grann i det att de byter föreståndare där. I Karlskrona har ju Niklas sagt upp sig och slutar här i, om några veckor. Så att det finns behov som vi kan be för. Hässleholm, där har det löst sig, där har de en ny föreståndare på gång. Men be gärna för Karlskrona och att rätt person kommer in i det sammanhanget. Men då blir det som att det är en text som lever och då ska den delas, tror jag, i lite olika sammanhang. Och då ska vi läsa andra Korinthierbrevet. Det fjärde kapitlet och från vers 16 till 18. När vi var på pastorsdagarna här om veckan så sa förlagschefen på Libris att vi måste, han sa faktiskt, att vi måste ha bibelboken också, inte endast läsa digitalt. Jag läser nästan endast digitalt för det är mycket lättare för min ögonproblematik. Men då fick jag skaffa mig en ny bibel i alla fall så att jag har boken. Och Barbro vill att jag ska ta med boken fram så var inte någon tror att jag inte har en bibel. Men det har jag. Då har ni sett den. Ja, det är bra. Först andra Korinthierbrevet, jag hoppas jag sa det, 4, vers 16 till 18. Där står det så här. Paulus säger, därför ger vi inte upp. Miriam, nu kommer det vi pratade om innan. Alltså, nu är du inne på min predikan, så jag. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. En så kraftfull och innehållsrik text. Vi ger inte upp. Vår yttre människa bryts ner, men vår inre förnyas dag för dag. Där har ni de tre punkterna som jag tänker. Jag är skolad i den predikoskolan. Man ska ha tre punkter och till varje punkt ska det vara tre underpunkter. Nu kanske ni bara sitter och kollar om det är så fullt ut. Men i alla fall, därför ger vi inte upp. Vad betyder det här? Vad betyder det att ge upp? Då fanns någon form vad heter definition på det? Jo, att ge upp, det betyder sluta försöka uppnå ett mål, ofta genom insikt av de svårigheter som skulle krävas för att uppnå det målet. Det kan vara i spel, det kan vara i tävlingar då, och man låter till och med motparten vinna. Det blir vinst genom walkover, tror jag det heter. Jag kan inte riktigt sådana där saker, men jag tycker mig jag har hört det. Alltså man ger upp för man ser massor av svårigheter. och med insikt om de svårigheterna så ger man upp. Eller man tappar sugen. Någon sa det finns så många tappade sugar, sa någon. Men alltså man tappar liksom förmågan, kraften. Man orkar inte. Därför att man ser de här svårigheterna. Jag vet inte om ni tycker det är hemskt att man spelar Yatzy. Men jag och min fru brukar göra det. Barbro sa, du får inte säga det där när du predikar. Men nu gör jag det ändå. Alltså jag tänker ju inte på att man spelar om pengar eller sådär, att det är någonting sånt. Men när vi har ätit mat så ibland så tar vi, jag menar jag är ju pensionär nu delvis, då får man väl spela lite Yatzy, tänker jag. Ja, i alla fall. Och skulle Barbro få Yatzy på första slaget eller på de fem första slagen, då brukar jag säga så här, jag är lite upptagen, jag måste gå iväg nu. För då tappar man lite grann sugen. Det här var ju en dålig bild kanske, en väldigt förenklad bild. Men ni vet, när man ser att någon får ett övertag liksom, man tappar inspirationen, motivationen, kraften på något sätt. När en match igen, då är det lite enklare på spåret och sådär, vad man tittar, då blir det lite spännande. Man tappar sugen därför man ser alla svårigheter. Och så ger man upp. Men Paulus han säger, därför ger vi inte upp. I Jesaja 43:2 står det, när du går genom djupa vatten kommer jag att vara med dig. Säger Herren, när du går genom djupa vatten kommer jag att vara med dig. Och genom floderna ska det inte överväldiga dig. När du går genom eld ska du inte brännas upp. Och lågan kan inte, eller ska inte förtära dig. Alltså det finns så mycket löften om de där svårigheterna som vi kan se i våra personliga liv, i vår gemenskap, i vår kommun och alla svårigheter som finns där. Men vi ger inte upp. Så länge som det heter idag, så länge som jag har liv och kraft, så länge som Herren vill använda oss var det. Därför det är hans som är kraften. Och så får jag ställa det jag har till hans förfogande som fyller med sin kraft. Jag tycker det är härligt och tufft på något sätt. Paulus han hade väl många gånger anledningen att ge upp på något sätt, va? När vi läser om hans liv. Men han gjorde inte det. Han fortsatte, han visste att oavsett vad jag går igenom så ska jag vara med dig. Men så började ju då kroppens nedbrytning. Och då var jag ju tvungen att förstå och tänka efter, vad är kroppens nedbrytning för någonting? Och så läste jag lite grann om det, vad som definierar det. Och det står så här, leder och muskler blir svagare. Vilket leder till att din uthållighet och styrka försämras. Håren och huden blir tunnare och mer känsligt. Vilket medför rynkor och grått hår. Syn och hörsel försämras. Vilket kan försvåra att se och höra på långt avstånd. Det där var ju inte uppmuntrande att läsa i en predikan. Men det är det som handlar om att även om vår yttre människa bryts ner. Och då kan man fundera på, när börjar det här då? Ja, Johannes, du är inte i riskzonen än. Men där vid 25-30, där börjar det att brytas ner. Där börjar kroppen förändras. Jag minns när jag fick dubbelslipade glasögon alldeles för tidigt, tyckte jag egentligen. För det stod när jag var typ 30 år, att vid 40 års ålder försämra synen, och då var jag bara 30 än så länge. Så att det, alltså på olika sätt så känner vi av det där att kroppen bryts ner, och vi får tips och idéer på hur vi kan hålla den igång. Att liksom vara i rörelse, att inte slappna till. Jag brukar säga så här, man får inte stela till, för jag tycker om att hålla igång, och en del tycker att jag håller igång för mycket. Ja, man får inte stena till, säger jag. Så här va. Men att vara i rörelse, men kroppen bryts ner. Det är bara så. Och det börjar som sagt där, vid 30 års ålder, så börjar den förändringen att ske. Man kanske inte märker av det så mycket då, utan långt senare. Min fru kämpar med sin kropp. Hon har haft en tumör en gång i tiden i ryggraden och mycket muskler och artros och sånt här har kommit till då, och muskler som inte fungerar. Hon kämpar med sin kropp. Men det finns någonting där inne, ser jag hos henne, som lever, som fungerar. Och där hon får dela ord och dela hälsningar och vara i funktion i bönearbetet, i bönetjänsten. Så att ni märker den här punkten om att vår yttre människa bryts ner, den vill jag inte stanna vid så länge. Den kanske inte ens hade tre underpunkter, utan vi kan bara konstatera att så är det. Men tänk att vi kan sträcka oss bortanför det. Vi behöver inte ge upp därför att vår kropp liksom förbereder sig för att lämna och för att vi ska få flytta hem till Jesus. Som 6-7-åring, och jag tror jag kan ha nämnt det här för länge sedan här i Ronneby också. Men ni som hörde det då, jag kan inte säga att ni har glömt bort det, för det var ju oförskämt att säga att ni har glömt det. Men jag brukar berätta om Emily och Ester i det här sammanhanget, när det handlar om kroppen som bryts ner. Ester, hon var sänglingad, jag såg aldrig henne gående. Hon var sjuk på något sätt, hade drabbats. Och hennes syster hjälpte henne, de hade varit härlig tid. Men den här Ester som låg där i sängen, jag såg aldrig henne liksom klaga, eller jag hörde henne aldrig klaga. Jag minns inte att hon var ledsen på det sättet, utan hon hade och utstrålade en trygghet som jag förstår i vuxen ålder satte ett intryck på mig. Fast hon var sängliggande, kroppen var drabbad, så förnyades hennes inre och hon hade alltid så gott som någonting att dela. Och det gjorde ett intryck på mig. Och då har jag tänkt så här, att det är ju det här som är hemligheten till varför vi inte ger upp. Det var ju så det stod i det Paulus delade. Därför vår inre människa, även om det yttre, och det behöver inte bara vara våra kroppar, det kan vara våra sammanhang, det kan vara så mycket som liksom vi ser fallera. Men även om det är så byggs vår inre människa upp. Det händer någonting med vår inre människa. Inte minst, det var jättebra svar Johannes, när man blir inspirerad av ordet och ser att ordet har någonting att ge mig för varje dag. Att dela, läsa och ta del av ordet. Jag hade ju problem med, och haft problem med min syn i samseende och så här, och det har varit svårt att läsa. Men så har jag hittat modeller och ännu mer modeller idag där det finns hjälpmedel och till och med att jag kan lyssna på ordet. Jag kan lyssna på ordet. Det finns sådana möjligheter. Och när jag då tar del av det som är Guds ord, så förnyas min inre människa. Det händer någonting. Och jag tänker så här, att den inre rösten, den är ju på något sätt vår kompass. Och om jag då fyller den inre med Guds levande ord, vi börjar här, jag fyller mitt inre med Guds levande ord, då är det ju ordet som sätter riktningen på min kompass, tänker jag. Då vill jag ju gå efter Guds vilja. Det kan vara ordet, det kan vara en profetisk hälsning. Och en profetisk hälsning säger aldrig emot ordet. Det ger inte något budskap som är över eller står över Guds ord, utan det harmoniserar med Guds ord. Men det kan visa mig i en specifik livssituation en riktning som jag bör gå och välja. Därför vi ställs inför val. Men fyller jag med Guds ord, så händer någonting alldeles fantastiskt. Min gode vän Jonas Bergsten, han reste med mig i ett team vi hade när vi jobbade för Ibra. Han var dataingenjör. Han hade problem att tala offentligt. Han var blyg, men fantastisk pianist. Men han nästan gömde sig alltid bakom flygeln och så spelade han fullt ut. Han flyttade till USA och jobbade där. Det var något utbytesarbete mellan några dataföretag. Och han blev mycket, mycket duktig. Och där kom han i kontakt med den amerikanska utgåvan, det som hette Amplified Bible, alltså förstärkt Bibel. Så när han kom tillbaka till Sverige så säger han åt Liselott, sin fru, jag ska översätta Bibeln. Då säger hon, jag har hört att det tar lång tid. Då tycker jag du ska börja nu. Så gick han undan. Det är så typiskt om liksom att ta det väldigt konkret. Och sen kom han tillbaka efter en stund. Jag har börjat nu, så hade han börjat med 3 versar. Och så har han hållit på nästan i 20 år. Och nu strax innan jul så kom helbibeln ut, svenska kärnbibeln. Där du kan läsa texten och fördjupningen av texten. För när man gör en översättning så tappar man en del ord. För man måste välja ett svenskt ord där det skulle ha behövt 3 svenska ord utifrån grundtexten. Han har jobbat och jobbat därför att han har sån kärlek till Guds ord. Och ordet har fyllt honom naturligtvis när man sitter varje dag nästan i princip. Kanske inte riktigt, men och jobbar och översätter. Och han är fortfarande barnsligt förtjust i vad verkligen bibelordet betyder. Och jag ser i deras liv att de går på det. De låter ordet vara deras kompass. Och vad är det vi sjunger i den här gamla söndagsskolsången? Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Följer vi den går vi ej i kvar. Gammalt ord. Bibeln är boken idag. Alltså det finns en kompass som leder oss och visar oss vägen. Vårt inre förnyas också med Jesus genom den heliga ande. Jesus sa när han skulle fara tillbaka till fadern att jag lämnar efter mig en hjälpare. Inte en hjälpare som världen kan förstå och se och allt detta, men som ska vara hos er alla dagar. Så egentligen så har vi det bättre än de första troende på ett sätt. Hur tänker jag då? Jo, därför att om de skulle träffa Jesus så fick de ju åka rent fysiskt dit han var. Men om vi ska träffa Jesus så kan vi få göra det hela tiden. Genom att hjälparen, den heliga ande, bor i oss. Och där bor Jesus. Så vi behöver inte lösa någon biljett och fara till Jerusalem eller någon annanstans. Utan han kan bo i våra liv. Och hjälparen, den heliga ande, vill kommunicera aktivt varje dag i våra liv. Så mitt i det som bryts ner så kan jag få vara den där vägvisaren och själv också byggas upp och kanske övervinna det som ibland vill ta makten över mig. För visst är det så att våra bekymmer, fysiska eller psykiska eller sociala, vad det nu kan vara för bekymmer, de vill ta makten över oss. Men tänk att då vår inre människa, då får det fylla på och sen får det flöda ut i våra liv på ett underbart sätt, mitt i vår brustenhet. En av de här som verkligen påverkade mig också som ganska ung, det var Sören Jansson. Han var ju drabbad av det som vi i folkmun säger barnförlamning, men det heter någonting annat. Precis. Och det första jag minns honom när han var hemma i Askersund och sjöng, det var att han stod på ett par kryckor och sjöng. Andra gången då var det rullstolsburen han var. Men han skrev den här sången. Glad att få leva. Att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Hans sånger var så fyllda av tacksamhet och glädje. Så mitt i sin brustenhet, i det att det yttre hade brutits ner, så flödade någonting ifrån insidan av honom. Där hans ande, där hans andliga gemenskap, hans andliga liv påverkade hela hans varelse. Så man glömde nästan bort att han stod på kryckor och sjöng.
Han strålade av glädje. Mm. Vår yttre människa som sagt bryts ner, men vår inre förnyas. Och i Efesierbrevet 4:23 står det så här: låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Eller Jesaja 40:31: med det som hoppas på Herren, men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas och vandrar utan att bli trötta. Och sen läser vi Kolosserbrevet 3:8-10: men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Och då tänker jag att i den människan vill jag klä mig. I den människan som förnyas. I det att även om yttre omständigheter säger någonting som inte är positivt, så finns det en sån förnyelsekraft i det inre så det får stråla igenom mig. Nu är jag snart klar. I Karlskrona så har vi lunchbön på torsdagar. 20 minuters lunchbön. Det tanken är att man ska kunna äta sin lunch, eller man börjar vara med på lunchbönen och så ska man hinna äta sin lunch innan man fortsätter med sitt jobb. Och det är så då att det är både fysiskt man kan komma till kyrkan, men så kan man vara mer digitalt. Och sen vid ett av de här tillfällena så är det jag och sen är det en som kommer in digitalt. Så vi var två på den bönesamlingen. Och jag tänker ju, det här är en man typ 65-70 år. Och jag tänker att det är en av församlingens medlemmar. Jag kände ju 600 personer, jag vet inte vilka alla är. Jag är ju fortfarande ny, tänker jag. Och jag tar för givet att han vet liksom hur bön går till. Så säger han så här: du ställer så här, du får hjälpa mig. Jag är inte riktigt van med det här, hur man ber. En man, 65-70 år, i församlingen som inte vet hur man ber. Nej, han var ju inte med i församlingen. Hur har du hittat hit, säger jag. Jo, jag gick in på hemsidan och så såg jag att det var bönesamling på torsdagen, och då klickade jag på den länken och så kom jag med. Liksom, man räknar inte. Det är ju konstigt, va? Man annonserar och berättar och sen nästan räknar man inte med. Och så var han med och vi hade en god bönestund. Och sen bestämde vi att vi ska mötas. Och nu vill han börja Alfa. Han kom in via ett bönemöte. Och då tänker jag, vad viktigt det är då att jag har låtit mitt inre förnyas. Så att de som knackar på får möta det liv som bara Jesus kan ge. Och som han ger. Det här är en mogen man. Har haft en fantastisk karriär. Har förmodligen allt vad han behöver. Och uttrycker sig så här: men jag hittar aldrig någonting som riktigt stillade mitt inre. Ungefär så uttrycker han sig. Så det spelar ingen roll i vilken social ställning vi är. Så har inte det andliga inre förnyats, så är det någonting som saknas. Och därför så vill jag in i det här nya året, så ser jag på något sätt hur min uppgift är. Jag upplever att Jesus har kallat mig att uppmuntra, undervisa, men också utmana både mig själv och oss alla. Mm. Vad var det vi läste? Kommer vi ihåg det? ger vi inte upp. Just därför som det jag har delat här, att även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vårt inre. Och i avslutningen av det vi läste, det vi inte har nämnt någonting om, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det synliga är förgängligt, men det osynliga, det är evigt. Alltså så är det inte kört. Erik Edin sa i LP, det finns inga hopplösa fall. Varken du eller jag är ett hopplöst fall för Herren, utan det finns möjligheter. Det finns möjligheter. Vi ska be tillsammans. Och kanske Herren har talat till dig i någonting som han vill att du delar här och nu. Då ska du få göra det, få den möjligheten när vi har bett en liten stund. Du kanske själv bara förstår att jag behöver förnya mitt inre. Jag behöver förnya gemenskapen. Det behöver vi hela tiden, men kanske på ett speciellt sätt. Då kan du tala med Herren nu när vi ber. Och säga, jag vill det. Jag vill det. Jag vill inte låta det yttre ha greppet om mig, utan det inre ska få bestämma livet för mig. För oss. För vi står tillsammans. Jesus, jag ber dig att ditt eget ord bara få tala till oss här. Hjälp oss att lyssna. Hjälp mig att höra din röst här. Jag ber dig Herre för vänner som lite grann har en känsla av att ge upp Herre. Man bara upplever att det finns. Tanken finns. Kanske inte uttalad, men den finns där. Jag ber att ditt eget ord skulle få vara uppmuntrande den här förmiddagen till att tänka på ett annat sätt. Att låta du få vara i det inre som också förändrar tanken här. Jag tackar att du aldrig ställer någon åt sidan, utan ditt verk, det ska fortsätta i och genom våra liv. Tackar dig för församlingen här i Ronneby. Välsignelse till varje del i församlingen här. Välsignelse. Och låt tanken och låt livet och låt verkligheten utgå från dig. Jag ber i mitt eget liv att det ska få vara så här. Tack Herre att du har kallat oss vid namn och du har funnit oss vara väl förtroende och tagit oss i din tjänst. Och därför förnyas vårt inre dag efter dag, dag efter dag. Och det är det vi får räkna med. När allting faller, rasar runt omkring, så står du kvar med din inre förnyelse. Ditt namn står kvar. Tack att löftena håller. Tack att löftena håller. Halleluja.